Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det är ofta någonting som man missar på film, tycker jag. Man ska liksom släppa bort någon som har dött, så ska ju den egentligen vara så här stel. De är alltid så här slappa.
I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public.
Välkomna till podden Sjuka Fakta, en podd som belyser myter och föreställningar om kroppen och hälsan tillsammans med några av vår tids experter. Simon Krös heter jag som gör detta, i hopp om att du som lyssnar ska lära dig lite mer om hur kroppen fungerar och vilken information på stan som är sann, falsk och kanske lite sjuk. Typisk sån information som kan vara kul att veta sådär under livets gång. Men idag ska vi prata om döden. En mer spirituell tanke på döden lämnar jag till andra, men den del av döden jag tänker att vi idag ska försöka lära oss mer om är vad som händer fysiologiskt när vi dör och hur vi medicinskt kommunicerar efter att vi är döda. Hur tar man egentligen reda på dödsorsak när det finns flera möjliga alternativ? Jo, genom att prata med den person som kanske i modern tid givit forensic science ett ansikte. Hon började på Bergs med tidningsdesign, blev art director på Nöjesguiden, har jobbat för webbyrån Spray, startade tidningen Darling och 1998 var hon sommarvärd i P1. Men det sommarpratet handlade inte om döden. Faktum är att hon sadlade om i 30-årsåldern och gick från medie och kommunikation bland de levande till att tala med de döda. Hon kommer inte kunna berätta mycket om din gammelfarmors barndom, men hon är helt klart den du önskar att du först hade träffat om du blev mördad. Dagens gäst är med stor vördnad och respekt ingen mindre än rättsläkare Brita Silg. Välkommen till podden.
Hej! Vilken flådig presentation.
Lång kanske. Kul att du är här.
Ja,
vi, eller kul att jag får vara här. Vi är faktiskt på ditt kontor här på Rättsmedicinalverket.
Ja.
Vi ska snabbt ner i dödsträsket, men först tänker jag att lyssnarna ska få lära känna dig lite snabbt. Varför vill man ägna livet åt att jobba med döden?
Ja, det är en fråga som man får ganska ofta. Svårt att svara på, jag vet inte riktigt hur det började, men jag tror att det var något så töntigt som att jag faktiskt läste en bok, en deckare, Patricia Cornwall, någon gång kring millennieskiftet. Och hon har ju skrivit en hel romansvit om en rättsläkare, en kvinnlig rättsläkare som heter Kay Scarpetta. Och jag läste den lite sådär på någon semester, och då hade jag precis börjat fundera på att söka in till läkarprogrammet efter den här millennie kraschen och allt det där när allting rasade i IT-branschen. Men inte alls hade haft några funderingar på vilken sorts läkare eller så. Med den boken så såddes det liksom ett frö. Att jaha, kan man göra sånt här också? Rättsläkare. Jag visste inte ens att det fanns som ett yrke. Knappt alltså. Man hade ju en väldigt så här vag uppfattning. Det här var ju också före CSI och alla de tv-serierna som har kommit sen på 00-talet. Så ja, jag läste den och tänkte, ja men det kanske vore något sådär. Och sen så har det liksom under hela läkarutbildningen har det varit ett intressant område har jag tyckt. Jag tyckte både kursen var väldigt spännande. Jag gjorde mitt vetenskapliga arbete på läkarprogrammet här på rättsmedicin. Och började sen doktorera redan under läkarutbildningen. Så det var liksom så det började. Och det var väl ungefär lite som jag trodde att det är ju den absolut roligaste läkarspecialiteten. Jag kan inte förstå hur man kan välja något annat. Det är ett intressant arbete, man lägger det här pusslet, det är aldrig tråkigt.
Ja, det här är ju väldigt fascinerande tycker jag också som läkare. För att du nämner det här med 00-talets serier, CSI bland annat. Hur fungerar det här mer konkret? För du jobbar ju med att reda ut onaturliga dödsfall.
Mm.
Eller dödsorsaker kanske man ska säga.
Ja.
Eller hur beskriver man det?
Ja men dödsfall, vi gör ju dödsfallsutredningar. Så det är ju inte bara obduktionerna, utan obduktionen är ju bara en del av den här dödsfallsutredningen. Men onaturliga dödsfall är det ju inte många som vet vad det är. Många tror att vi bara utreder misstänkta mord eller där något brott har begångats. Så det behöver det ju inte vara, utan onaturligt är helt enkelt det dödsfall som inte beror på sjukdom. Alltså olyckor, självmord och mord. Det är de tre onaturliga sätten att dö på. Och olycksfall är ju såklart inte bara trafikolyckor. Det kan ju vara förgiftningar, det kan vara drunkningar, eldolyckor. Fall, någon har ramlat och slagit ihjäl sig. Det finns ju väldigt många olika sätt att dö olycksdöden på också. Och sen självmorden är ju ganska många fortfarande i Sverige. Så de ska ju också utredas. Kruxet är att man ofta inte vet om det är ett onaturligt dödsfall förrän man har undersökt kroppen, utan det är helt enkelt ett misstänkt onaturligt dödsfall. Alltså är det en oväntad död, alltså är det en relativt ung person som har dött plötsligt och oväntat, man har ingen svår sjukdom som kan förklara det här dödsfallet, då hamnar man i regel på rättsmedicin och blir undersökt där.
Okej. För att vi ska få lite mer verklighetsbaserad bild av det här, då vet vi att det är olyckor, självmord och mord.
Mm.
Så jag vet inte om det är så lätt att måla upp det.
Mm.
Men hur ser en dag på jobbet ut? En typisk dag?
Ja, men en typisk dag. Antingen så står man på obduktion eller inte. En vanlig genomsnittsrättsläkare kanske står på obduktionssalen 2 dagar i veckan. Och är det en sån obduktionsdag, då kommer man till jobbet på morgonen och sen så kanske man bränner av 2-3 obduktioner på en förmiddag. Och det kan vara, ja, men som sagt, självmord eller olycksfall eller naturlig död kan det också visa sig att det var. Men man visste ju inte förrän man hade undersökt kroppen. Och en vanlig obduktion där det inte är något konstigt. Ja, men vi har ju då våra assistenter, de som förut hette obduktionstekniker, numera heter de rättsmedicinska assistenter. Det är ju de som hjälper oss, som tar in kroppen från bårhuset upp till obduktion och de lägger kroppen på obduktionsbordet och sen så när vi har tittat på kroppen så klär de av kroppen kläderna och sen kommer rättsläkaren och gör först en yttre undersökning. Då går man runt och tittar på kroppen och dikterar samtidigt. Tittar, man beskriver väldigt mycket, man beskriver hårlängden, hårfärgen, man beskriver tändernas skick, man beskriver hur ögonen ser ut och om det är någonting som avviker, finns det blåmärken, finns det hudavskrapningar, finns det något annat konstigt på kroppen. Man beskriver hela kroppen från topp till tå. Och sen när det är klart, då öppnar assistenten kroppen. Då gör man det här stora snittet som går ner från halsen ner till blygdbenet. Och tar ut de inre organen i ett enda stort paket. Och sen går rättsläkaren då igenom organen, varje organ för sig, tittar noga, väger, mäter, känner, luktar. Ja, men är det något som är konstigt? Finns det sjukliga förändringar? Finns det skador? Finns det några såna här tecken som är specifika för vissa dödsorsaker? Och ja, sen kanske man tar lite prover. Man tar små bitar från olika organ och sparar för att senare titta i mikroskop. Man tar blod, urin, ögonvätska, hår eller annat material från kroppen och skickar för toxikologiska analyser. Fanns det alkohol i kroppen? Fanns det narkotika, läkemedel, andra gifter? Det gör man också på alla, oavsett vad man tror att de har dött av. Sen kan man ta andra såna här biokemiska provmarkörer beroende på vad man har för fall på bordet. Ytterligare undersökningar. Och sen när man är klar så lägger man tillbaka organen, syr ihop kroppen, tvättar, kammar, gör fint och sådär. Och sen så åker kroppen tillbaks ner i bårhuset. Men sen när man inte står på obduktionssalen, då har man ju allt efter jobb att göra. För att obduktionen är ju bara en del av den här dödsfallsutredningen. Sen tar man och jobbar med sina andra fall som man har öppna, som man kanske obducerade för några veckor sedan. Då kanske de här glasen på organ som man vill titta på i mikroskop har kommit. Och så tittar man på det. Det kanske har kommit lite provsvar från rättskemi. Och så ser man vad som har kommit. Man sammanställer sitt protokoll. Varje fall får ju då ett väldigt långt obduktionsprotokoll som kanske är på 10 sidor. Där var allting väldigt ingående beskrivet. Varje organ för sig, hur det känns och vad som är avvikande. Och sen när man har alla sina resultat, sen tillsammans med även polisens rapport om hur den här personen hittades. Det kanske finns bilder från bostaden, från kroppen, hur låg den när den hittades. Vad säger anhöriga, vad säger vittnen, vad säger grannar? Beroende också igen på fall till fall. Så tillsammans, allt det här sen, när man har sammanställt allting, då gör man sitt utlåtande. Och då har man förhoppningsvis en dödsorsak och ett dödssätt. Dödsorsaken kan ju vara till exempel drunkning. Och dödssättet kan ju då antingen vara olyckshändelse eller självmord eller mord. Naturlig död kan det ju inte vara om det är en drunkning. Utan naturlig död kan det vara om det har varit en hjärtinfarkt till exempel.
Bra, det var en väldigt bra och tydlig beskrivning tycker jag. Hur ser teknik, eller har det förändrats liksom de senaste 10, 20, 30 åren?
Ja och nej. Det är, alltså i grunden jobbar man egentligen på samma sätt som man har gjort i 100 år. Vi har ett arkiv här med källare med väldigt gamla obduktionsfall. Om man plockar upp ett obduktionsfall från, säg 50-talet, så ser det i princip likadant ut. Så att mycket av det själva obduktionsarbetet har egentligen ingenting förändrats. Det som tillkommer är ju kanske lite nya undersökningar, och det måste ju vara vetenskapligt underbyggt också. Det kan inte vara någonting som någon har testat någonstans och tyckt att det här verkar ju toppen. Men det här måste ju hålla i en rättegång också. Det vi skriver i våra utlåtanden kan ju ha väldigt liksom, stor vikt. Det kan fälla en skyldig mördare, det kan fria en oskyldig mördare och tvärtom. Så att man måste ju liksom... Det måste vara vetenskapligt underbyggt, och för det måste man ju hänga med i forskningen, kanske bedriva egen forskning, utvärdera vilka nya metoder är liksom rimliga och vettiga att använda sig av. Och sen kommer ju, som med all annan verksamhet, runt omkring hinder för sånt här. Det kanske är väldigt dyrt och det kanske är väldigt krångligt. Och, ja, men det, vi har våra svårigheter som inom alla andra verksamheter, men det händer en del.
Det rör på sig, men det finns många likheter från förr.
Ja.
Jag förstår. Vilken är den vanligaste onaturliga dödsorsaken? Kan man säga det så? Är det någon typ av olycka kanske?
Ja, det måste det ju nästan vara. Det vanligaste olyckssättet att dö på är fallolyckor. Och efter det är det förgiftningar. Alltså alla intoxer. 99% av förgiftningar är ju läkemedel eller narkotika. Mm. Eller alkohol.
Vi ska ta oss ner nu i det här dödsträsket. Men två stycken lyssnarfrågor först. Den ena faktiskt har med gift att göra.
Mm.
Vilken typ av onaturlig dödsorsak är svårast att upptäcka? Finns det något som kan få er att tro att döden är naturlig? Exempel gift. Slutcitat.
Mm. Ja, gift är klurigt. Om man har använt sig av ett gift som inte vi kan analysera. Och det finns ju en del sådana gifter.
Finns det delar av ditt arbete som du inte får prata om med risk för att det kan göra brott mer svåruppklarade?
Jag vet inte, det finns inte inskrivet i vårt anställningskontrakt eller så. Det här får du inte prata om. Nej, något sånt finns inte. Men det är klart att man kanske ska vara lite försiktig med att ge folk idéer. Och det där är ju tveget, men å ena sidan, ja, men å andra sidan... Vill man ta reda på det så är det ju inte så svårt att ta reda på det. Nu med tillgång till hela internet och massa läroböcker, både nya och gamla, så är det ju bara att läsa till sig det. Så svårt är det inte. Såna här trollkarlar, magiker, de har väl någon sån här kodex typ att man får inte avslöja sina magitricks. Jag tror inte vi riktigt, jag har inte hört att vi skulle ha något sånt. Det här får du inte prata om.
Nej.
Jag tror att det är allmänt känt också.
Och vill man så kan man. Men som en liten disclaimer då så får man väl lyssna på det här och ta eget ansvar för det, det vi går igenom.
Jag ska inte sitta här och servera de här gifterna nu i alla fall.
Nej, precis. Nej, men det känns som en rimlig nivå. Tanken idag då är att vi ska lära oss mer om kroppen kopplat till död. Vi har redan börjat lite lätt. Och för många så är ju i alla fall i vår kultur döden många gånger främmande. Och förhoppningen är väl att efter dagens samtal inte ska kännas lika främmande och läskigt. Oläskigt nog så är dagens upplägg som under en arbetsdag, kanske inte den vanligaste, men att du ska hjälpa oss igenom ett mordmysterium. Historien har sin början i att vi beslutar oss för att ses för inspelning after hours, för att jag har varit på jobbet hela dagen och det har du också. Alla dörrar är låsta och lokalen är olarmad för att vi bokat tid på kvällen. Vi tar oss igenom alla låsta dörrar och kommer fram till den lokal med anslutande badrum och kök som vi ska spendera kommande timmen i. Till vår förskräckelse möts vi av en fasansfull vy när vi öppnar den sista låsta dörren. På köksgolvet ligger en kvinna med en kniv i magen. Genom toalettdörren skymtas en person liggandes med ansiktet nedåt i ett badkar. Och från studions takbjälkar hänger en ung man livlös. Vi har trampat rakt in på en mordplats. Vi inser snabbt att kvinnan på golvet försöker föra sin arm mot kniven samtidigt som hon skapar ett odefinierbart stön under utandning. Hon lever. I ett tappert försök att lägga tryck mot såret och desperat försöka få ur henne vad som hänt blir hon plötsligt livlös. Och här börjar ju då vår resa mot upplysning i dagens ganska dramatiska avsnitt. Vad händer när en människa dör?
Hjärtat slutar slå. Det är väl det mest uppenbara sånt här dödstecknet. Och andningen upphör. Och då får ju kroppens organ inte längre varken syre eller andra näringsämnen som de behöver. Jag vet inte, jag kan inte förklara det bättre än så.
Nej, men det är jättebra.
Vi är ju liksom aldrig med när folk dör. Det får man ju också tänka på, att vi ska vara såna expert på döden. Vi är expert på hur folk ser ut när de har varit död, oftast ett par timmar i alla fall. Jag har ju aldrig varit med när en person har dött eller kommit så tidigt till ett dödsfall. Börjar så här 5 minuter sedan.
Det finns en utbredd föreställning som även blivit grund för vissa Hollywoodfilmer som går ut på att man förlorar 21 gram i ögonblicket man dör. Mm. Och att det skulle vara då själen som enligt vissa skulle väga 21 gram. Vet du vad forskningen säger om detta?
Ja, jag kollade upp det någon gång och det där kommer från en jättegammal studie från början 1900-talet någon gång. Där det var en person som faktiskt gjorde just det här experimentet, men det håller ju inte vid en vetenskaplig granskning riktigt. Vad han gjorde var att han tog, jag kommer inte ihåg, 6 eller 7 kroppar på något sånt här sanatorium där det låg svårt sjuka människor där som man förväntade sig skulle dö när som helst. Så att han tog dem och satte dem på en våg med säng och allt och vägde då precis före och efter döden. Och det var bara ett av de här fallen där den blev 21 gram lättare efter döden, men inte de andra. Där var det helt plötsligt att det blev fel på vågen och de vägde lika mycket och en vägde mindre, en vägde mer. Så att det var väldigt, det är ett klassiskt fall av cherry picking från när man gör dåligt studieupplägg, att man valde bara den här ena positiva studieresultatet och då råkade det vara 21 gram. Och det är många som har ifrågasatt det där. Några till och med försökte göra om den här studien och lyckades inte. Det är ju svårt att få till en sån studie. Att vara på plats exakt när någon dör och få både den här personen och sängen på en våg. Och, nej, jag tror inte man har lyckats riktigt.
Hur vet man att de här såren i magen inte är ett självmordsförsök eller ett lyckat självmord utan att någon annan har orsakat dem? Mm.
Alltså om man ju hittar några med de här båda stickskador i buken, då kan det ju faktiskt lika gärna vara ett självmord. Det är ju inte heller ovanligt. Och det första man tittar där på platsen, det är ju kanske den hela skadebilden. Finns det bara ett stick i magen eller finns det flera stick? Finns det avvärjningsskador? Finns det en massa skador på handflatorna eller på underarmarna? Så att man har försökt ta bort kniven eller försökt skydda sig och hållit upp armarna. Och så. Det är ju väldigt vanligt vid offer för knivvåld, att de har avvärjningsskador på händerna eller på underarmarna. Men det vid ett självmord kanske är vanligt att man har lite så här provsnitt. Man kanske har börjat och försökt skära sig i handlederna, för att det har man ju sett på film. Funkar inte så bra, det är en massa senor i vägen, och sen så kanske man sticker in kniven i bröstet istället. Så att den samlade skadebilden kan ju också lite ge någon hint om ifall det var ett självmord eller ett mord.
För du berättar ni inte alltid med precis i dödsögonblicket. Vi ska alldeles strax gå vidare i historien. Men när ni kommer in så brukar ni ju kunna fastställa hur länge någon kanske har varit död.
Mm.
Baserat på hur kroppen förändras över tid.
Mm.
Hur fungerar det? Finns det olika tecken då på...
Mm. Det finns olika tecken och det finns olika metoder beroende på vilket skede man kommer in i. Det första man alltid tar till är kroppstemperaturen. För kroppen kallnar ju. Kroppen har 37 grader när den är vid liv, och sen så när den dör så... Ja, finns ju inte längre den här energiomsättningen som gör att man bibehåller kroppstemperaturen, utan den sjunker ju då till samma temperatur som rumsluften runt omkring. Så att är det väldigt kallt ute så går det ju snabbare, och är man rumstemperatur så går det enligt ett visst sätt. Det är väl det vi nästan det första vi gör på en brottsplats, att efter man har tittat på kroppen så mäter vi kroppstemperaturen, och den mäter vi i ändtarmen med en specialtermometer. Måste ha liksom innertemperaturen. Och ja, sen finns det en formel som man kan räkna ut det där med. I den här formeln ingår ju då även kroppsvikten, omgivningstemperaturen, sen hur mycket kläder den här personen har på sig, hur många lager, tjocka, tunna kläder, var det blåsigt eller vindstilla, är kroppen torr eller blöt? Alltså det är många faktorer som spelar in som påverkar den här nedkylningen av kroppen. Så det är ju inte en exakt tid man får det ju inte på minuten, men man får ändå ett tidsfönster som är ganska exakt med den här, så länge liksom kroppen är varmare än rumsluften. Sen efter ett dygn ungefär, då kanske kroppen har samma temperatur som luften, och då funkar ju inte den metoden längre. Så då får man ta till andra metoder, så att vi har lite olika. Man känner på likstillheten, kroppen blir ju stel första dagarna efter döden. Det händer också en sån här biokemisk process som händer i musklerna som gör att liksom kroppen blir stel som en pinne. Det är ofta något som man missar på film, tycker jag. Om man ska liksom släppa bort någon som har dött, så ska ju den egentligen vara så här stel. De är alltid så här slappa. Så beroende på hur kraftig likstelheten är, och likfläckar är också någonting som heter. När blodcirkulationen upphör då sjunker ju blodet ner till liksom, enligt tyngdlagen. Så ligger kroppen på ryggen, så har man då en massa likfläckar på ryggen. Och beroende på hur de ser ut och om de är borttryckbara och så vidare, så kan man också säga någonting kanske om dödstidpunkten. Men problemet blir ju sen senare om man kommer in i ett ganska långt skede, säg att det har gått en vecka eller två veckor eller en månad eller ett halvår, då blir det egentligen bara väldigt grova uppskattningar, för då börjar liksom förruttnelseprocessen sätta igång. Och igen, så är ju det inte någonting som sker på exakt samma sätt i alla miljöer på alla kroppar, utan det beror igen väldigt mycket på temperaturen, på finns det mycket fett i kroppen eller inte, är kroppen påklädd eller inte, är det sommar eller vinter ute, finns det tillgång till flugor och andra djur som börjar äta på kroppen. Alltså det är massa olika faktorer, och där finns inget man kan mäta, finns inget man kan räkna på riktigt, utan då är det bara en bedömning av hur kroppen ser ut, och så kan man bara ge en väldigt grov uppskattning av dödstidpunkten.
Så ju längre tid har gått, desto
svårare blir det att fastställa exakt. Men det kanske inte behöver vara så exakt heller. Om det har gått ett halvår kanske det inte spelar jättestor roll om det var exakt den här eller den dagen. Utan då kan man säga ungefär. Men det här, alltså dödstidpunktbestämning är ett jättestort område inom rättsmedicin som det också forskas väldigt mycket på. Så att man försöker ju. Det är lite som att leta efter den här heliga graalen och hitta någon riktigt så här bra, någonting man kan analysera eller mäta eller på något annat sätt i ben och i tänder. Nej, men man tittar, det finns väldigt mycket olika metoder man försöker få till.
För att bli mer exakt över tid då?
Ja.
Ja, det känns ju som en väldigt viktig ingrediens. Speciellt när det kommer till brott som har begåtts, i det här fallet mord. Om vi går tillbaka lite till vår historia, så har vi larmat polisen för att vi kom in på en mordplats, och de ber dig utforska den i väntan på att de kommer. Så brukar det inte gå till, förstår jag det som, utan ni blir kallade i efterskedet. Men för att göra historien rättvisa. Vi tar oss in till den livlösa mannen som hänger från taket. Hur kan du här avgöra om personen i fråga har begått självmord eller blivit upphängd av någon annan?
Det är ju jättesvårt. Men här får man ju skilja på blivit upphängd när han redan var död. Alltså har man först blivit dödad på ett annat sätt och sen blivit upphängd efter döden? Eller har man hängt upp den här personen medan den fortfarande var vid liv?
Ja, det är en väldigt bra fråga, för jag har en följdfråga på det här sen som berör just det.
Men där och då på plats skulle jag inte våga mig på och titta. Visst, man kan titta på, finns det till exempel avvärjningsskador? När personen kanske inte ville bli upphängd och var fortfarande vid liv. Och kanske klöste tillbaka och det finns tecken på handgemäng på kroppen. Hudavskrapningar, nagelskrap, den typen. Men gör inte det så kan man ju inte avgöra det.
Nej. Om vi skulle ponera att det här rör sig om mord, den här hängningen. Så kan det både vara genom hängning men också ett annat tillvägagångssätt.
Mm.
Och att kroppen därefter blivit upphängd. Och i de fallen så har ju kroppen i så fall flyttats på. När börjar man misstänka att en kropp har flyttats på?
Det beror på i vilket skede man flyttar kroppen. Det första jag tänker på är ju likfläckarna måste ju stämma. Som jag sa, likfläckarna är alltså blodet som sjunker ner beroende på hur kroppen ligger. Så att om kroppen ligger på rygg så samlas ju likfläckarna på ryggen. Och om de sen fixeras och man flyttar på kroppen och vänder på den så att den ligger på mage och man ser att likfläckarna är på ryggen, då kan man ju se att någon har flyttat på kroppen. Men de här likfläckarna fixeras ju först efter 10 timmar ungefär efter döden. Så att om man då dödar, säger att man dödar någon först och sen flyttar på kroppen inom en timme, det skulle man ju inte se skillnad på. För då flyttar blodet fortfarande på sig i kroppen. Så man får vara lite snabb där.
Ja, där får man vara lite hurtig.
Ja, men säg att du dödar den här personen. Om du låter den ligga i 10 timmar och sen hänger upp den. Ja, lite mer måste hon ha gått. Säg att du har låtit den ligga i 15 timmar. Sen hänger upp kroppen. Under du har haft jättelång tid på dig att fundera ut där. Vid en hängning skulle ju då likfläckarna vara i benen. Framförallt i underbenen, men även i låren och i händerna på hakan och sådär. Alltså när vi undersöker en kropp sen på obduktionsbordet. Då vad vi alltid letar efter, det är just det vi kallar för vitalitetstecken. Man har hittat den här kroppen hängd. Det här är en misstänkt hängning. Vi letar efter vitalitetstecken för just hängning för att bekräfta det här. Och det är alltså tecken som var på att den här kroppen var vid liv när den blev upphängd. Då finns inte de tecknen, så kanske man ska ta sig en funderare. Och de är då olika för hängning och drunkning, brand och allt möjligt som man ju har att göra med. Och vid hängning så kan det vara till exempel att man har blödningar i de här mellankotskivorna i ländkotpelaren. Det ligger, alltså i ländkotpelaren så finns det såna här broskskivor. Och när man hänger sig så sprattlar kroppen. Alltså först blir man medvetslös efter max 10 sekunder så att man känner ju inte det. Och då börjar kroppen krampa och sprattla lite sådär. Eller ganska mycket. Och då blir det blödningar i de här broskskivorna i ländkotpelaren. Det är ett sånt här positivt tecken på okej, den här personen var vid liv när den hängde sig. Man tittar även på musklerna som fäster i nyckelbenet, om det finns blödningar där. Man kan titta i blodkärlen i halsen, om de har blivit lite sådär utdragna. Det kan finnas bristningar i dem. Man tittar på den här snörfåran, den här runt halsen. Om man tar bort snaran sen så ser man ett djupt märke på halsen då, efter snaran, det vi kallar för snörfåra. Och den tittar man ju på också, att det finns en vital reaktion där. Det kanske finns lite rött runt omkring, lite hudavskrapningar, en liksom akut inflammatorisk reaktion kring det där som man ju inte skulle få om man hänger upp en död kropp. Så där jobbar vi, att vi letar efter de här tecken. Och såklart, stämmer likfläckarna? Finns det något annat väldigt suspekt? Sen kanske toxin dyker upp. Alltså när vi letar efter läkemedel. Och då kanske det plötsligt är jättehöga halter av ett sömnmedel. Då kanske man också hajar till. Kan man ens vara kapabel med den här dosen sömnmedel och fortfarande gå och hänga sig? Eller har man blivit drogad? Har någon gett sömnmedel till den här personen och sen hängt upp den? Då var den ju vid liv. Kanske medvetslös. Men då får man ju ändå de här vitalitetstecknena. Men om det är så högt att man faktiskt är helt inkapabel att hänga sig i det här tillståndet, då ska man ju också haja till. Och alltid när vi hittar så här konstiga saker vid obduktionen, det är då vi ringer polisen. Polisen får ju vårt svar såklart, men är det något sånt här väldigt konstigt så ringer vi dem och diskuterar det här. Så lite så jobbar vi. Man ska ju också komma ihåg att hänga upp någon annan, det är ju svårt. Alltså en människa är tung. Så det kanske faktiskt krävs två personer minst att hänga upp i alla fall en levande person. Men även hänga upp en död person tror inte jag är jättelätt om man inte får hjälp. Så det ska vara rimligt också. Å andra sidan är det ju så här, hängning är så himla vanligt. Det är ju det vanligaste självmordssättet. Så att jag vet inte hur många hängningar vi har per år, ja, men flera hundra. Och att i varje hängning liksom gå och misstänka mord, det håller ju inte heller. Man kan inte vara superparanoid liksom i varje enskilt fall, utan det här varierar ju från dag till dag, från läkare till läkare och ja, beroende på omständigheter. Men det är svårt, det är inte så lätt alltid.
Nej, mycket att tänka på.
Ja.
Och inte tillhörande de flestas vardag heller. Så det är ju intressant att man får en liten inblick. Mm. Stämmer det att man kan få erektion om man hänger sig?
Ja, det stämmer. Och även utlösning.
Och vad är det för något i kroppen som händer då?
Det händer ju inte varje gång, utan det är någonting som man har observerat, som har dykt upp ibland, just när man tittar på filmade hängningar, avrättningar och den typen. Jag tror inte man riktigt vet mekanismen, men det är en kombination av att man stryper blodtillflödet då i halsen och då samlas det massa blod i underkroppen. Och samtidigt som man kanske stimulerar vagusreflexen som ju är ansvarig för sexuella händelser. Samtidigt som man ju får en syrebrist i hjärnan och det är ju en erotisk stimulans på något sätt. Folk håller ju på med sånt, såna här autoerotisk asfyxi och så vidare, håller på strypsex och sånt. Det är ju inte en slump att man gör det, så att vissa kan då få en erektion i just det ögonblicket.
Det är sant, kanske inte för alla. Men
nej, det händer inte varje gång, men nej. Jag tror kanske i några enstaka fall absolut händer det.
Mm. Vi lämnar den upphängde mannen och rör oss försiktigt in mot badrummet. Draperiet ligger på golvet och det löper blodiga handavtryck längs kaklet och badkarskanten. Vattnet är mörkrött och där framför oss ligger en kvinna i 50-årsåldern med ansiktet mot botten medan håret flyter på ytan som en krans runt hennes livlösa huvud.
Jag bara reagerar på att det måste vara väldigt långt badkar om man ska kunna ligga på mage. Eller ligga om dubbelvikt, tänker du?
Jaha, du tänker så. Nej, vi får säga att det är ett stort badkar kanske.
En större sån här bubbelbadkar.
Ja, men kanske. Ja. Det får fantasin bestämma hos den som lyssnar. Men när hon vänds upp så ser du att hon har liknande sår i magen som kvinnan i köket. Mm. Alltså knivhugg. Och då är min fråga här hur man fastställer dödsorsaken drunkning kontra att ha förblött. Den här frågan kom egentligen av att ni måste ju också hamna i situationer där ni har en person som utsatts för olika typer av våld eller kanske flera slag mot ett huvud och man vet inte vad var det dödande slaget. Hur fungerar det resonemanget?
Svårt att säga något generellt på det. Men i just det här fallet, hur ser man skillnad på om hon har blött ihjäl av sina stickskador eller drunknat? Det kan man ju inte heller göra på plats. Det är ju omöjligt. När man är på en brottsplats, som i det här fallet, då kan man bara göra en väldigt översiktlig bedömning. Och man kanske faktiskt mest ägnar sig åt dödstidpunktbestämningen. Men själva dödsorsaken, då måste ju kroppen ligga på obduktionsbordet och man måste göra en ordentlig, noggrann undersökning. Och hur ser man då att någon har blött ihjäl? Ja, man tittar ju på stickskadorna, man ser på vilka organ som är skadade. Är det ens något livshotande, du säger i magen? Det kanske inte man dör av och vill bli stocken i magen överhuvudtaget. Sticker man liksom bara hål på tarmarna så är ju inte det dödligt direkt. Men man kanske har gått in och gjort en stor skada på levern. Det kanske man kan blöda ihjäl av, men inte så jättesnabbt heller. Men däremot har sticket liksom gått in i hjärtat så dör man ju ganska omgående. Så beroende på hur de här stickskadorna ser ut. Och sen får man då väga emot, okej, kroppen har legat i vattnet, har hon då drunknat? Då letar man ju igen efter de här drunkningstecknena. Då tittar man på lungorna såklart. Man brukar få ett lungödem, alltså så här skum som kommer ut ur munnen. Finns det vatten i bihålorna, alltså tecken på att man har andats in vatten. Finns det vatten i magsäcken som tecken på att man har svalt vatten. För då är man ju också vid liv, man sväljer vatten så att det kommer in i magsäcken. Det är ju inte någonting som bara rinner in av sig själv, för det är ju stängt där annars om man inte sväljer. Och sen kan det ju vara en kombination av dödsorsaker. Just i badkar är det ju väldigt vanligt med just klassiker. Som Whitney Houston till exempel, att man har tagit sömnmedel eller lugnande medel och lagt sig i badkaret och kanske blivit lite väl påverkad av de här, sovit väldigt djupt till och med kanske varit medvetslös och sen glidit in med huvudet under vattnet och sen drunknat. Så att man hade ju inte drunknat om man hade inte tagit de här läkemedlen. Hade man tagit samma dos av de här läkemedlen man lagt i sängen så hade man antagligen överlevt. Men i att man låg i badkaret nu så drunknade man. Men hade man inte tagit de här tabletterna så hade man ju inte drunknat. Så att det här blir ju svårt att säga, var dödsorsaken drunkning eller intox? Utan det ena har ju lett till det andra. Så att ibland kan man ju ha så här bland dödsorsaker också. Det är ju inte alltid svart eller vitt.
Nej, jag hoppar förbi ordningen för den. För det var en lyssnarfråga. Om man teoretiskt kan dränka sig nyktert i ett badkar.
Jag skulle säga nej. Jag tror inte man har den viljan riktigt. Man kan ju absolut dränka sig. Det händer ju folk att gå ut i sjöar och hoppa i havet och i stora vatten. Där man kan sjunka ner till botten på ett annat sätt. Man kanske har med sig vikter till och med och sådär, men det behövs inte alltid. Men i ett badkar, nej. Utan det är ju barn och det är alltså inkapaciterade människor. Alltså folk som har tagit, som är väldigt påverkade av läkemedel, narkotika, alkohol. Men att med bara ren vilja hålla huvudet under vattnet, jag tror inte man klarar det faktiskt.
Nej. Vi ska ta oss in på förhör. Historien fortsätter. I bilen på väg till förhöret då, så kom jag att tänka på det här med drunkning, och vi har redan betat av en av lyssnarfrågorna där med om man kan dränka sig nyktert, så är inte fallet i badkar i alla fall. Men det finns några andra föreställningar också som jag har fått inskickade, och det som jag verkligen skulle vilja veta om du känner igen, det är att drunkning är det skönaste sättet att dö på.
Det vet jag inte. Det tror jag inte. Jag skulle inte vilja dränka mig. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det finns ju folk som har nästan drunknat och sen hamnat på IVA och sen börjat leva igen. Så att de borde man ju intervjua kanske. Jag tror inte alls att det är så mysigt.
Och varför tror du inte det?
Nej, men det är väl samma som att kvävas. Alla har väl någon gång fått en lite så här, någon smula i halsen eller något sånt där. Och, alltså den paniken man får av att inte få luft. Alltså, jag kan inte tänka mig något värre. Jag tror att det är jätteobehagligt att både drunkna och kvävas. Däremot inte hängas, för det går så fort. Hängning är inte en kvävningsdöd. Det är ju att man stryper till blodtillförseln till hjärnan. Så att det går ju väldigt fort.
Så döds...
Det här kanske vi måste klippa bort.
Det här tycker jag är bra radio. Ja. Alltså man dör inte av syrebrist genom att man stryper andningen när man hängs.
Nej, precis. Ja, vad som händer när man hänger någon eller stryper någon, det är ju inte att man liksom täpper till luftstrupen. Den är ju broskig, den är ju jättesvår att täppa till. Den är tjock och stor och det krävs väldigt kraftigt tryck. Utan det man täpper till är ju blodtillförseln till hjärnan. De blodartärerna går ju på varsin sida om hjärnan. Om man stryper till dem, då är det ju tvärstopp med blod upp till hjärnan. Och hjärnan är ju väldigt syrekänslig. Så att det är därför man svimmar. Man blir medvetslös efter max 10 sekunder. Och sen är det ju godnatt.
Sen är det godnatt.
Ja. Det är därför det är så farligt också att ägna sig åt just autoerotiska lekar själv. Det är väl okej om man gör det med någon annan. Men ensamma, oftast män, som liksom fixar någon slags strypanordning. Och tror att de har kontroll på den. Men där går det ju ut väldigt mycket på att man ska strypa sig själv till nästan, eller åtminstone nära medvetslöshet. Men går det då lite för långt och man faktiskt blir medvetslös, då blir ju kroppen slapp och då blir det ju ännu mer tyngd på den här snaran. Så att om man inte har någon väldigt bra så här, självutlösande mekanism som öppnar snaran, då blir det ju bara ännu värre. Så då vaknar man ju aldrig mer. Så några enstaka sådana fall kommer ju in också.
Ja, det gör det.
Mm.
Ja, då skickar vi ut en shoutout till alla som lyssnar. Att ska man ägna sig åt sånt så bör man ha en säkerhetsanordning eller en kompis.
Ja.
Kanske inte kompis, jag vet inte. Någon med sig. Vi har suttit inne på ett längre förhör. Vi har berättat vad vi har sett. Och nu ska vi ta oss vidare till bårhuset. Innan vi kommer in till bårhuset har jag två personliga frågor. Har du någonsin varit rädd när du har varit antingen på obduktionssal eller på ett bårhus?
Nej.
Nej, bra kort svar.
Ja, fast ja. Det är väldigt sällan man är helt ensam i bårhuset eller på obduktionssalen. Det är klart att har jag ett ärende in på jobbet, har varit på en brottsplats eller något mitt i natten, så går ju inte jag in i bårhuset. Det skulle inte jag heller tycka var så mysigt. Men det finns ju alltid en massa folk här. Man försöker visa obduktioner så här på tv, i olika serier. Det ser så himla ensamt ut. Rättsläkaren står liksom själv med kroppen. Gärna i en sån här mörk källare med bara någon liten glödlampa ovanför. Så är det ju inte. Vi har ju en stor obduktionssal med flera obduktionsbord bredvid varann. Man är alltid minst två personer på varje kropp, alltså assistenten och läkaren. Men sen är det alltid en massa andra folk som springer. Det är andra nyfikna läkare från arbetsplatsen, det är poliser som är med på obduktionen och allt möjligt. Så det är alltid en massa så här tjo och kim på salen. Så, där. Så att, nej, jag har inte varit rädd.
Nej. Och jag förstår. Den andra frågan är, har du någonsin varit med om att någon har hamnat på bårhuset utan att vara död?
Ja, det är ju skådespelare till exempel. När man ska spela in film i vårt bårhus, Beck och Snabba Cash och sånt, då händer det ju att någon stackare ska spela död och ska lägga sig på sån här brits och köras in i det här kylfacket, och de brukar inte vara så glada då. De kanske måste ta något litet lugnande innan dess, jag vet inte. Jag skulle inte vilja ligga i dem. Men du menar alltså någon som där man faktiskt har trott på riktigt att den har varit död? Nej, det har nog inte hänt vad jag känner till. Men om man går in där bakom, det är ju inte låst där på något sätt. Det ska ju vara, alltså det är inte liksom stängda skåp där man inte kan ta sig ut. Och jag tror att det var lite tanken från början att om det här händer så ska man kunna klättra ut och ropa hallå liksom. Att man inte är instängd där.
Ja, okej, okay, så det går att öppna inifrån.
Ja, precis. Så att om man ligger där så kan man ta sig ut om man vaknar.
Ja, skönt. Då kan man vara lugn.
Ja, och förr i tiden, det var väl en grej. Det är väl den här The Dead Ringer, inte det något sånt? Att man i Italien så här så hade man en liten klocka där i bårhuset så att man
kunde ringa på hjälp om precis. Man levde och var där av misstag. Nu på bårhuset. Stor kylig sal med fotogenrör som hänger från taket och det hela doftar formalin.
Nej, det gör det inte.
Nej, jag tänkte säga det. Jag inser nu när vi har pratat att det här är liksom en filmisk uppfattning. Mm. Vad doftar det då? Ingenting.
Jo, det luktar lite likt, det gör det.
Utan att gå in på hur det luktar så leds vi genom lokalen av en obduktionstekniker. Vi ska tydligen passera en del där man samlat människor som avlidit med pågående infektion. Och då till min fråga. Stämmer det att döda människor kan sprida sjukdom?
Ja, det kan de ju göra. Det vi mest är rädda för är ju TBC. Det är väl det enda som är riktigt känt att det smittar efter döden. Sen finns det vissa andra sådär. Visst, blodsmitta kan man väl få, hepatit och nu med covid vet vi ju inte riktigt. Jag tror ju inte att det smittar. De här döda andas ju inte, nyser inte, de sprider ju inte, i och med att covid ju är ändå, det är ju inte luftburet. Men samtidigt vet vi ju inte, visst, jag tror inte de smittar av att bara man tittar på dem i bårhuset, men sen väl uppe på obduktion och man kanske spolar lungorna och skär in i dem och klämmer på dem, att det visst kan utsöndras någonting där som man andas in. Så det vet vi inte, så att nu för tiden har vi ju sån här andningsmask på oss när vi jobbar i den här tråkiga pandemin. Men i övrigt så de flesta sådana här bakterier och virus, de kräver ju en levande kropp på 37 grader för att kunna överleva. Utan det som växer till efter döden är helt andra sorters bakterier som ska bryta ner kroppen och hjälpa till med det. Och de är ju inte sjukdomsframkallande. Så att det kan man ju också säga generellt, att ju mer rutten en kropp är, desto mindre smittsam är den ju.
För att det finns ju en föreställning, och jag vet inte hur gammal den är och jag vet inte riktigt var den kommer ifrån, men att döda människor som begravts utan kista skulle kunna infektera och sprida sjukdom till grundvattnet.
Ja, men så kan det nog vara. Om det är den kolera till exempel. Om man har just när man inte har möjlighet att rena vattnet. Alltså om man gräver ner dem och de här bakterierna skulle hamna i grundvattnet och man bara har en brunn precis för det. Nu vet inte jag hur såna här saker funkar egentligen. Men det händer ju inte i vårt samhälle idag, när vårt vatten går ju via ett reningsverk och ja, renas ju där. Så att det, den risken är noll. Utan det är ju om man gräver ner en smittad kropp kanske på sin tomt. Och det är väl därför man inte ska göra det heller, antar jag. Det är ju olagligt. Och då förorena det lokala grundvattnet, det kan nog hända.
Ja, det är olagligt att gräva ner en kropp.
Ja, man får inte ens sprida askan var som helst.
Och det är av den anledningen?
Ja, jag antar det.
Aha, jag hade ingen aning.
Ja, kanske också att man inte vill ha döda kroppar lite här som...
Nej, så kan det ju verkligen vara. Att det inte ska inte vara... Man ska ha lite koll på var de finns.
Aha. Sen vet jag inte hur mycket kistan skyddar egentligen. Det vet jag inte. Beror på vad det är för kista.
Just det. Många gånger så bryts ju den också ner.
Ja, den ska ju. Det är ju bra om den också bryts ner.
Mm. Så den kanske inte skyddar alls. Nej, fascinerande. Vi ställs framför ett bord där duken framför oss tätt följer den underliggande kroppens konturer. Den lyfts utan förvarning bort. Och det som möter oss är en fruktansvärd lukt av förruttnad kropp.
Vad är det för duk?
Också TV-baserad.
Nej, vi har inga dukar på kropparna i vanliga fall.
Ni brukar inte täcka dem?
Nej.
Nej. Det är, men alla är ju så vana kanske, så ja. Att det gör ingen skillnad. Huden i den här historien är läderfärgad, håret, naglarna långa och likmaskar skymtas i ett sår i magen. Och jag är nog lika äcklad som jag är chockad. Innan vi går vidare med varför vi står framför en kropp som inte tillhör någon av de tre vi hittade i studion, stämmer det att hår och naglar fortsätter växa efter att man har dött?
Nej. Det går, alltså det är ju en jätteenergikrävande process att producera hår och naglar. Det är ju helt omöjligt. Och det kommer säkert ifrån att det ser lite, det kan kanske se lite ut så ibland att efter döden så torkar fingertopparna ihop lite och drar sig tillbaka. Och då kanske det ser ut som att naglarna blir lite längre. Och lite samma med skäggstubben, kanske att den skjuts ut lite. Det blir ju också, varje skäggstrå har ju också någon sån här en liten muskel och den kanske blir stel. Jag vet inte, men nej, det är en myt.
Det är en myt. Visuellt kanske det uppfattas så, men det stämmer inte.
Nej.
Nej. Okej.
Okay. Däremot lossnar ju naglarna sen, om det har gått tillräckligt långt.
Ja, då lossnar de från sitt fäste.
Ja, de lossnar hela huden. Man kan ju bara dra av hela överhuden med naglar som en vante.
Fy. Nej. Hur långt efter brukar det?
Ja, men då har det väl gått en månad i alla fall. Men det är ju inte ovanligt. Vi har, alltså, speciellt i Stockholm är ju det ett problem. Det finns väldigt många ensamma personer som dör, blir liggande och hittas inte. Så det är, vi har ju varje vecka några sådana fall som har legat kanske några veckor, månader, år i sina lägenheter utan att ha blivit hittade. Det är ju jättesorgligt.
Det är väldigt sorgligt och det är en helt orimligt vältajmad cue, för du var inne på det här med att det påbörjas en förruttnelse med hjälp av bakterier. Och min fråga är hur det fungerar med att en kropp börjar lukta efter att döden inträffat. När börjar det lukta, hur länge luktar det och varför börjar det lukta?
Ja, nej, jag har svårt att säga, kanske ett par dagar i alla fall. Man får ju tänka sig kroppen som, ja, men det är ju en köttbit, en stek som man har. Det är ju en muskel från ett djur oftast. Och om den köttbiten ligger i ett kylskåp, då är ju den fräsch och fin kanske några veckor till och med. Ja, kanske inte veckor, men absolut en vecka så skulle man fortfarande äta den utan problem. Samma köttbit ligger i rumstemperatur i 2 dagar. Då kan man ju tänka sig att det är ju inte trevligt. Det börjar surra flugor och det börjar lukta och det blir lite, ja, men lite skämt sådär. Och det är ju precis samma sak. Alltså kroppen är ju bara kött egentligen. Och massa annat guck såklart.
Mm.
Så, men man får skilja lite där på autolys också. Alltså det som är kroppens egen nedbrytning. Så att cellerna bryter ju ner sig själva. Cellväggarna går sönder och vätska börjar läcka ut. Alla har hört talas om att kroppen består till 70% av vatten. Ja, men var är allt det här vattnet då? Ja, det är inne i cellerna. Så att när de cellväggarna går sönder så läcker det här vattnet ut. Så att det blir som väldigt blött. Huden börjar lossna och det blir så här blåsor på huden. Hemoglobinet i blodet omvandlas av bakterier till sulfhemoglobin som har en grön färg. Så att det börjar med en sån här grön hudmissfärgning som man får på magen. Och det börjar på magen för att där finns ju tarmar, tjocktarmen. Och där finns ju bajs. Och i bajset finns jättemycket bakterier. Så där börjar det ju. Så att förutom alltså kroppens egen autolys så hjälper ju då även bakterier till. Både inne i kroppen och bakterier utifrån. Och alla möjliga svampar och mikroorganismer liksom sätter igång. Det är deras jobb att bryta ner kroppen. Så den här gröna hudmissfärgningen som börjar på magen, kanske dag 2-3 sådär, sprider sig sen över hela kroppsytan. Så att efter 4-5-6 dagar så blir kroppen liksom helt grön. Och det är också något som man alltid missar på film, för att de blir alltid blåa efter döden, men blåa blir de inte, de blir gröna.
De blir gröna?
Ja. Och sen så bildar de här bakterierna också gaser, så att det blir så här, amen, uppsvällning. Kroppen sväller upp både i ansiktet och i magen, pungen, tarmarna, så att den blir liksom nästan som en ballong till slut. Och sen så när det går ännu längre tid så torkar ju kroppen. Då börjar den här, all den här vätskan dunsta bort. Och då krymper ju kroppen ihop istället. Och det blir mer som en mumie. Alltså mumifierad är ju ett begrepp. Och då blir liksom huden väldigt hård och som läder och brun. Och beroende på vad det är för årstid. Om det finns tillgång till fluglarver så börjar ju de käka på kroppen också. Du sa någonting om likmaskar förut.
Exakt. Mm. Det har jag också en, ja, en fråga om det egentligen. Var kommer de ifrån?
Likmaskar finns ju inte egentligen. Det är något man säger bara. Utan det är vanliga fluglarver. Det är vanliga husflugor och spyflugor som kommer. De känner lukten av ett lik på jättelångt avstånd. Flera kilometer sägs det. Och de tar sig in överallt. Så att även om kroppen ligger inne i en lägenhet och det fönster är stängda, så tar de med sig ändå in genom nyckelhålen och alla möjliga ställen. Och så lägger de ägg på kroppen. Och det gör de direkt. Alltså redan en timme efter någon har dött. Så utsöndras väl någon sån här liklukt som kanske inte vi känner, men de här flugorna känner. De tar sig in och börjar lägga ägg. Så att det är också något av det första man kan se. Speciellt då om en kropp ligger ute förstås. Att bara efter någon timme så är det fått med flugägg i ögonen. För de kan bara lägga ägg i slemhinnor, alltså inte på intakt hud, utan bara i sårskador eller i ögonen, i munnen, i näsan, runt könsorganen, där lägger de ägg. Och sen så kläcks de efter någon dag och då kommer ut pyttesmå larver. Och de käkar ju sen, och de utsöndrar ju också enzymer som också ytterligare hjälper till att bryta ner kroppen. Så att om det är lokalt väldigt mycket fluglarver så kan det vara jätteruttet i precis det området, men helt intakt på andra ställen på kroppen. Och sen så växer de till sig, och sen efter några dagar, någon vecka så där, beroende på temperatur igen, så är de som såna här tjocka maggotar, såna här som man har vid flugfiske. Det är väl egentligen den typen. Och sen lämnar de kroppen och förpuppar sig.
Mm.
Och
så har de gjort sitt.
Precis. Och då blir det nya flugor och blir det nya ägg, och då går det runt sådär. Men ja, det kan man också hjälpa till, använda sig till i dödstidpunktbestämning. För att om man har fluglarver på en kropp, då kan man skicka dem till Sveriges rättsentomolog som finns i Uppsala. Anders Lindström. Och han kan då artbestämma den här larven och säga hur gammal den är. Och så kollar han med SMHI vad det var för temperaturer. Och kan säga, ja men den här fluglarven är 10 dagar gammal. Och då har man ju en minimitid i alla fall. Man vet ju inte när flugan la det här ägget. Men
då har man liksom ett minimum på hur länge den har. Ja, avancerat.
Mm.
Många inblandade. Mm. Uppsala också.
Precis. Mossexperter har vi också. Tänk om man hittat kranium i skogen. Då blir det ju jättesvårt med dödstidpunktbestämning också. Då kan man kanske ha växt mossa på kraniet, och då kan man ta in en mossexpert som kan säga att den här laven har växt i 20 år. Oh, man kan till och med titta i bihålorna och göra pollenanalyser och se vad finns det för pollen i den här bihålan. Och då får man ju kanske inte ett år, men man får en årstid, en månad. Den här personen dog i maj månad, för då blommade de här.
Man förstår ju var de får alla idéer ifrån också till de här serierna.
Och en annan cool grej, det är faktiskt en av våra medarbetare här på Rättsmedicin som har disputerat på det här. Man kan titta på tänder om man hittar ett kranium i skogen, eller ett huvud för den delen. Men man har tänder och göra isotopanalyser utifrån att på 50-60-talet gjorde man ju väldigt mycket så här atombombssprängningar på jorden. Och då hamnade den här isotopen i atmosfären. Den är ofarlig, det är inget radioaktivt eller så, utan ja, men den fanns i väldigt kraftigt förhöjd mängd just under de här åren. Och då hamnade ju den i växterna tog upp det, människor äter växter, människor äter djur som har ätit växter, så det här lagras liksom in i vår kropp. Och tänderna bildas ju, tänderna är det enda i vår kropp som består av samma celler från den tiden de bildades. Ja, förutom X-celler kanske också. Men i alla fall, alla andra celler omsätts ju. Även ben och så här, nybildas ju hela tiden. Men i tanden gör det inte det. Så att man kan ta den här tanden, analysera den här halten av den här isotopen. Och säga att den här tanden bildades år 1968. Och då kan man ju räkna, okej, och när fick man den här vuxentanden? När får man dem i så här 7-8 års åldern eller någonting? Så, och då kan man få ett ganska exakt dödsdatum bara utifrån den här, nej inte dödsdatum förlåt, födelsedatum bara utifrån den här tandanalysen. Det är rätt häftigt. Så att det funkar inte på någon som är född på 40-talet då, innan. Nej, de här. Exakt. Men är man född efter 50-talet så funkar det väldigt bra. Det är ofta vissa husbränder, det får vi också in. Ibland bara en påse ben från en husbrand. Och så ska man lägga pussel, ja men hur många ben är det, hur många... Tänk om man hittar två höger pekfingerben, då måste det ju varit två personer. Ibland har det varit en hund med i huset också. Då har man så här hundben och människoben blandat. Så att det som är väldigt beständigt är ju ändå tänderna. Ibland kan det vara att det finns bara små kolbitar, men tänderna är hela.
Mm, väldigt fascinerande det här. Vi är alldeles strax klara med vår lilla historia. Kroppen vi står framför är en ung man som också hittade sitt badkar flytandes på mage med flera sår i buken.
Ja, men man kan inte ligga på mage i badkaret.
Varför inte då?
Men så stora badkar har väl ingen?
Hur ska man ligga då? Också hittades i en pool.
Varför ska man inte ligga på magen?
Nej, jag vet inte. Det var bara för historiens skull. De kan ligga på rygg.
Alltså det är jättemånga som dör i badkaret, men de ligger ju
på rygg. Oftast, ja. Ja, men då rätt ska vara rätt.
Man kanske sitter i badkaret och sen så när man dör så sjunker man ner, eller så har man varit medvetslös och sjunkit ner. Så att, ligger man med huvudet under vattnet, men man ligger inte på mage. Är man ute i fritt vatten i en sjö eller så, då hamnar man ju oftast i den positionen. Med axlarna uppåt och huvudet neråt. Ja. Men inte i badkaret. Från...
Nej, inte i badkaret. Väldigt, väldigt stort badkar.
Mm.
Polisen har ännu inte kremerat kroppen då en utredning pågått och man har velat spara så mycket som möjligt i utredning ifall nya bevis kommer fram. De vill nog att du snabbt tittar på såren för att bedöma om du tror att det finns en koppling till de här nya misstänkta morden. Och du sa att självmord är väldigt vanligt, man kan inte... Tänk att alla är ett misstänkt mord.
Mm.
När i ditt arbete börjar du misstänka att det kan vara samma förövare?
Det har aldrig hänt, för att vi har ju inte den typen av seriemördare i Sverige. Jag kan inte komma på en enda.
Ja, det är så pass. Ja. Det kändes ändå...
Eller så är de ju oupptäckta. Det är de här supersmarta seriemördarna som inte vi ens känner till.
Ja, i så fall så ska vi inte ens grotta ner oss i den delen. Det pågår ju en brottsutredning och av den anledningen säger de att de inte vill kremera kroppen.
Mm. Hur länge... Nej, så säger de inte. Utan vi gör vår obduktion just av den anledningen att man vet aldrig vad som dyker upp i senare skede. Och så att det är därför det är så viktigt att vara så noggrann som möjligt vid obduktionen. Och liksom ta höjd för alla möjliga saker. Som man tar tillräckligt mycket med prover, man tar tillräckligt mycket med fotografier, man gör undersökningen så noggrann som möjligt just för att man ska slippa göra om saker i sena skedar och sånt där.
Mm.
För att man vet ju att anhöriga vill ju begrava kroppen. Det blir ju sämre, man vill ju inte spara kroppen. Du vet, nedbrytningen fortsätter ju även i vårt bårhus. Även, det är ju kallt i bårhuset då, så att det avstannar ju. Men igen, med den här köttbiten och kylen, har den här köttbiten legat 2 månader i kylen så vill man inte äta den heller. Så det ska inte behövas egentligen. I nästan alla fall så säger vi efter obduktionen, vi skriver ju på vårt, vi måste säga till, kroppen får lämnas ut eller inte. Och det gör vi ju nästan alltid. Och då kan kroppen hämtas av begravningsbyrån. Sen om de vill kremera eller begrava den hel, det är ju upp till anhöriga. Det är ju ingenting som vi eller polisen lägger oss i. Däremot så kan det ju finnas enstaka fall där vi säger nej, men kroppen får inte lämnas ut. Den ska vi behålla, antingen vi själva eller från polisen om de tycker det. Men det är nästan alltid när kroppen är oidentifierad fortfarande. För att man får inte begrava en kropp som är inte identifierad. Det finns ju ingen som vill begrava den heller, det finns inga anhöriga. Det kan vara att ja, men av någon, i något konstigt ärende någon gång så kan det väl hända att nej, men vi avvaktar, vi sparar kroppen för att vi väntar på något mer information eller något sånt där.
Och har det hänt någon gång att man har begravt en kropp och sen har det kommit fram någonting som gör att ni vill titta på kroppen igen? Finns det ens ett sånt fall beskrivet?
Mm, det enda jag känner till i Sverige, det är ju det här Johanna Möller-fallet. Hon blev dömd för att ha lejt någon att ha ihjäl sin pappa och nästan sin mamma, eller om det var tvärtom. I den vevan blev hon ju även misstänkt för mord av sin för detta make som ju dog i en drunkningsolycka några år tidigare. Och då grävde man upp den kroppen för att ta ytterligare prover. Det är det enda fallet jag känner till.
Okej, så det kan ändå ske?
Ja, absolut.
Ja. Vi lämnar bårhuset. Tycker du att världen har blivit en läskigare plats i och med att du har börjat jobba med rättsmedicin?
Nej, egentligen inte.
Jag tänker för att du bytte från art director liksom.
inte läskigare, men kanske lite, lite sorgligare kanske. Alltså inte att folk dör, men sättet som många lever på. Det hade man inte någon aning om riktigt. Alltså den utbredningen av missbruk och psykisk sjukdom och ensamhet. Och många av dem, vi får ju som sagt bilder som polisen får från hur det ser ut hemma hos dem. Dokumenterat och så. Att det är så vanligt att folk lever i sån, ja men, när det bara står i polisrapporten, misär i lägenheten. Ja men då vet man ju hur det ser ut i princip. Det är sopor från golvet till tak. Man ser att det här är en människa som uppenbart inte kan ta hand om sig själv. Men som ändå lever i det här. Och grannar och ingen annan känner till det. Och det är så vanligt, det är så mycket sånt. Det är verkligen, man får se Stockholms baksida som man inte alls kände till.
Om det är misstänkta brott som har begåtts ibland, mord, så kommer ju du mycket närmare det, får man ju ändå säga, än vad många andra någonsin gör. Det känns aldrig som att du på något sätt skulle vara i fara eller att du på något sätt är rädd för att själv...
Nej, snarare tvärtom. För att förut så hade man ju den här bilden av mord, var ju den bilden man kanske hade mycket från, ja men, tv-serier och böcker, deckare och sånt där. Och den typen av mord, alltså om man nu tänker sig ett kvinnligt offer, sexmördas på ett bestialiskt sätt av en för henne okänd gärningsman. Okej, de händer ju, men de är ju väldigt, väldigt ovanliga i Sverige i alla fall. Utan de här vanliga morden, eller de här gängskjutningar och fyllebråken och sånt där. Det känns ju, ja men det här kommer inte hända mig, tänker man ju alltid. Så att man har ju fått en lite mer liksom verklig bild av hur det ser ut. Och det känns inte liksom så här applicerbart på just mig. Däremot så har man kanske blivit mer rädd om sina barn och så. Att vad de kan råka ut för.
Om du hade fått välja en teknik för att underlätta ditt jobb och uppklaringsprocesser, vad hade det varit?
Nej, alltså gud, jag kan inte komma på någon sån enskild.
Du har det mesta.
Nej. Men det är precis det jag jobbar nu med det här, i det här nya utvecklingscentrumet. Hur kan vi förbättra vår diagnostik och gå igenom befintlig forskning, kanske till och med initiera ny egen forskning. Jag forskar ju också själv. Så det är klart att man vill ju alltid liksom hitta nya metoder för att kunna bättre påvisa exakt dödsorsak. Men jag kan inte komma på någon sån här enskild grej.
Nej. Avslutande fråga innan vi avrundar dagens smått makabra avsnitt. Du har ju väldigt stor inblick i hur utredning av onaturliga dödsfall går till och vad ni letar efter när ett misstänkt mord har begåtts. Skulle du i teorin kunna begå det perfekta mordet?
Ja, lätt.
Lätt. Nu så, jag hade hemskt gärna hört hela beskrivningen. Men av säkerhetsskäl så får den informationen förbli en hemlighet för dagens avsnitt i alla fall. Brita, stort tack för att du kom hit. Eller för att jag fick komma hit. Och tack för att du har hjälpt mig och lyssnarna, inte bara reda ut det här med badkarliga på mage, utan lite blandat om hur det är att jobba med onaturliga dödsfall. Tack.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Sjuka Fakta och samtalet med rättsläkare Brita Silg om livet efter döden. Säsongen börjar närma sig slutet och det näst sista avsnittet för säsongen hör du härnäst, då vi ska ta oss an svett med Sveriges främsta svettexpert, Dr. Carl Swartling. Det kan inte nog betonas hur mycket vi uppskattar ert stöd. Tack för att ni stöttar podden och tack för att ni sprider ordet. Vill du engagera dig i produktionen eller har du förslag på ämnen eller gäster till kommande säsonger? Tveka då inte att höra av dig till kontakt@sjukafakta.se eller via vårt Instagram-konto Sjuka Fakta Podcast. Och om det kliar i fingrarna och du känner att du vill stötta poddens fortsatta arbete, så görs det lättast via patreon.com/sjukafakta. Det var allt för den här gången. Så i vanlig ordning, må gott, stay alive och tro inte på allt du hör. Thank you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.